raseri. En till otrevlig känsla, alltså en aversiv känsla. Ja. Som hästarna eller alla djur kommer jobba för att undvika, för att den är otrevlig. Och den är precis som rädsla kopplad till överlevnad. Den finns till för överlevnaden och för att djur ska komma undan rovdjur. Tyvärr är det minst beforskade systemet. Det kommer kanske inte ha lika mycket att säga här, men det får vi se. Och vi ska också säga att den hör ihop med rädsla, som vi har nämnt lite grann. Att smärta kan orsaka rädsla som, om den fortsätter, kan orsaka raseri och aggression.
Ja.
Så de är sammanlänkade där.
Vet du, Johanna, om det är minst beforskat, just för att det är ganska oetiskt att forska på detta?
Det vet jag faktiskt
eller
inte.
Eller har det bara råkat bli så? Nej. Jag för mig att jag har hört det någonstans.
Ja, mycket möjligt. Nej, just eftersom den är så otrevlig att utsätta djur och människor för.
Precis, och människor, ja.
Mm. Precis.
Det är så otroligt jobbigt för dem.
Mm. Så som jag nämnde, det här är en aversiv känsla som de kommer att som djuren kommer jobba för att undvika. Men här finns ju den här kopplingen till, har de lärt sig att om jag gör så här så får jag det jag önskar mig. Alltså att den där personen försvinner, att den inte tar på mig sadel. Att saker som jag kanske inte vill ska hända inte händer.
Hunden skäller och morrar för att hålla folk på avstånd, för den Precis. Kanske är rädd egentligen.
Ja. Och då kan ju den här känslan mixas lite med en positiv känsla av kontroll. Så. Även om det är,
och det är väl en del seeking, alltså en del sökande i det också då.
När det kommer så pass långt att djuret upptäcker att det här funkade, det här fick den obehagliga triggern att försvinna.
Ja.
Precis. Så det är ju någonting som vi som syns även på hästarna, framförallt de hästarna som är aggressiva i boxen eller med sadling och sånt, att de att de kan ha lärt sig att se aggressiva ut. För då undviker, eller då gör man inte mer. Men det vi måste trycka på här är att det finns alltid en orsak till den känslan. Det finns en orsak, eller det har i alla fall någon gång funnits en orsak till att hästen inte vill få på sig grimman, inte vill få på sig sadeln, inte vill någonting, det den nu vill undvika. Så det måste vi komma ihåg. Och det bästa är ju att ta bort den orsaken.
Självklart. Man kan aldrig ignorera det. Oavsett om det är liksom äkta, alltså att det finns en fysisk äkta anledning till det, eller om det vore ett inlärt beteende. För att om den gör det inlärda beteendet, så finns det ju fortfarande infektion i det. Och den är ju viktig att komma ihåg, att den vill ju fortfarande inte göra en viss grej, eller de försöker fortfarande undvika en viss sak. Ja.
Precis. Så det finns någonting. Så det är det vi kommer prata om nu framöver. Att vi kan behöva lära hästen andra beteenden istället, så att den inte använder farliga beteenden för att bli av med det den vill bli av med. Eller också framförallt att ändra känslan. Det är ju det allra viktigaste. Men om vi tittar lite noga på raseri och hur det just ser ut på häst, så kan vi ju se att raseri i låg intention ser ut, det är frustration. Det känner vi även hos oss själva, att liksom, lite frustration, det är det som ändå ligger under raseri. Men har vi hög intensitet av raseri, det är då det ser ut som aggressivitet, eller då det blir aggressivitet. Och några substanser här som är involverade är, jag drar dem på engelska, det är substance P, noradrenalin och glutamat. Testosteron kan även ha en bit i det här. Så att det händer ju saker i kroppen.
Det är inte testosteron som startar själva raserikänslan. Vilket är ganska intressant. För det är ju några som tänker det. Att det är testosteron som är problemet.
Precis. Men det är inte så som vi har fått lära oss av etologerna. Och människor är väl de enda som kan faktiskt välja vilket stimuli som faktiskt gör oss arga. Och vi är även de enda som kan planera revansch. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg och poängtera att det är bara vi som gör det. Hästarna tänker aldrig att jag blev så sur på henne förut, så nu ska hon få. Det funkar inte så.
Nej, de kan inte tänka så. Alltså, hjärnan har inte möjlighet att göra det rent fysiologiskt.
Nej.
Finns inte det.
Precis. Så vad är det som händer i kroppen då när raseri aktiveras? Och det är ju liksom kroppstemperaturen går upp, musklerna får ökad blodtillförseln, pulsen går upp, blodtrycket ökar. Och allt det här är ju för att kroppen ska bli redo att användas. Och den ska användas på ett utåtagerande sätt. Och oftast här ser vi att det ska bli utåtagerande mot en levande individ. Man kunde se att när raseri just aktiveras i hjärnan så letar man efter någonting att bli arg på. Och helst någonting levande. Mm. Och det här vi kan se att...
Och det är intressant tycker jag, Johanna. För att i den här forskningen så kunde man se då... för det här råkar jag titta på. Men då kunde man se att en råtta till exempel, eller mus, den låter bli en stilla kompis eller en död kompis. Eller kompis är väl inte rätt ord. Men en annan mus. Och går på den som är levande.
Mm.
Och då tänker jag på den här så här, ja men det finns en sån här aggressivitetsterapi grejer där man ska så här slå på kuddar och grejer. Men det är inte det som är särskilt lugnande i den situationen. Man vill ju ha någon att bli arg på. Man går ju ifrån sin situation om man är ensam bara för att leta upp sin granne för att skälla på den. Om det är extremt alltså.
Precis. Och det här man kan se att djuren kommer gå på dem som är lite lägre i rang.
Just det.
Så att det är de kommer gå på i första taget. Och det är också här kroppen görs ju redo för att kunna tävla och vinna om resurser. Alltså om det är ont om mat så måste ju någon vinna. Båda behöver ju maten, men den som är mest redo och kommer vinna är den som kommer överleva. Så att det finns ju det finns ju en överlevnadsstrategi i den här känslan. Och den kan just blossa upp väldigt många gånger från frustration. Och frustrationen kommer oftast i brist på resurser. Vad innebär det här då, Anne? Vad kan du se det här i hästlivet? När
får jag bara gå tillbaka till en grej?
Mm.
Jag ska svara på det alldeles snart. Men jag var på en föreläsning förra veckan faktiskt. Där vi tog upp det här med raserisystemet just. Mm. Och just det här att djur då vill gå på någon som är lägre i rang. Och då tittar man på apor i det här sammanhanget. Och det som var intressant var att de går på en annan apa i lägre rang. Som är oskyldig i sammanhanget. Mm. Om det fanns en sådan, men fanns det ingen sån. Då gick den istället till en apa i högre rang. Och började grooma. Alltså den började liksom plocka löss och sånt. Greja i pälsen. Mm. Vad heter det? Istället i samma stimulans, alltså man stimulerar fortfarande det här raserisystemet, och det tyckte jag var ganska intressant. Så om det finns brist på någon att bli arg på, så går man ju och gör någonting helt annat. Ganska intressant. Det som hände då är att den ranghöga apan tyckte inte om det och gick därifrån. Så det som kanske skulle kunna vara så då, det är att man fortfarande har samma effekt. Alltså för att om man blir arg på den ranglåga apan, då kommer ju den fly därifrån. Fly för sitt liv, för det blir jätterädd. Men går jag till den här ranghöga apan och groomar den, då kommer den också gå därifrån. Så man har fortfarande det här distansökande effekten av sitt beteende. En liten parentes som jag tyckte var intressant. Som man skulle kunna fundera på inom hästvärlden också, tänker jag.
Ja, just det.
Men egentligen pratar vi mest om resurser när det gäller hästens frustration.
Mm.
Och vi kan verkligen se det, om nu ska svara på din fråga tidigare, Johanna. Det som vi ser i vardagen mycket hos hästar, det är frustration kring olika resurser såsom mat, vatten. En människa kan ju vara en resurs och kanske att få stå i ligghallen eller få komma till en bra plats i hagen.
Just det. Och det här är ofta eftersom det beblandas med dominans. Att man säger att hästen är dominant. Men det handlar snarare om att det vaktar en resurs, eller hur?
Precis. Som är det som i folkmun heter dominans. Liksom. Men det är fel benämning. Så det är resurser som är viktiga. Och hästen kommer ju då tävla om de här resurserna som är värdefulla. Och därför ser vi också bara detta hos domesticerade hästar. Därför att det finns så många begränsningar hos den domesticerade hästen jämfört med en vild häst. För den har inte brist på resurser. Den har inte en begränsning av resurser. Mer än om vi nu tänker att hingstar vill para sig med någon som redan upptagen till exempel. Men annars så finns det ju gott om mat och det finns gott om vatten och det är inte trångt någonstans.
Precis, precis. Så här kommer ju en liten myt att vi tror att hästar kommunicerar med varandra väldigt mycket just när de bråkar. Men det är ju också, det syns ju bara hos våra domesticerade hästar för att de just har begränsade resurser överallt. De har begränsade hage, de har begränsat med mat och med plats och de måste vara med andra hästar som de kanske aldrig hade valt att vara med annars heller.
Precis.
Så just den här frustrationen om resurser är ju, det finns ju bland våra hästar varje dag, tyvärr.
Eller hur? Och det blir ett väldigt stort problem när det är hästens vardag. Som tur är så har ju hästen förmodligen och förhoppningsvis också väldigt många timmar av lugn samvaro. Och inte bara, vi kan ju inte bara basera liksom hur vi ser på hästflocken den här lilla stunden där vi kommer med mat. Och för det är oftast då vi ser dem och oftast då vi ser att de bråkar med varandra.
Precis. Men det finns väldigt många fler timmar om dygnet då de faktiskt inte bråkar. Utan kommunicerar på ett helt annat sätt och kring helt andra saker än ge mig den där maten. För den vill jag ha.
Precis. Ja. Precis. Så vi kommer ju tillbaka till det också igen inom ett annat känslosystem som heter omhändertagande.
Precis. Men det tar vi då nu.
Ja. Så här då. Det var ett experiment de gjorde med två, om det är resusapor eller någon andra stackare som var med i det här. Och då har man två buren precis bredvid varandra med en apa i varje bur och de kan se varandra. Och båda apor gör samma typ av uppgift. De ska ge människan en sten och när de har gett dem stenen så ska de få dem en godis. Och godiset i det här fallet är en bit gurka. Så apa nummer ett ger stenen, får en gurka. Apa nummer två ger stenen och får en vindruva som är mycket, mycket, mycket högre värderat av apor än gurka.
Mm.
Apa nummer ett ger stenen igen och får gurka. Och då vill den ju ge stenen, den kanske testar att ge stenen igen eller på ett annat sätt. Eller den blir orolig. Det syns att den inte mår bra. Och till slut så går den på och börjar banka med stenen på den här glasväggen som är emellan eller plastväggen emellan och blir jätte arg för att den inte fick
en vindruva
som grannen fick då. Så den blev avundsjuk på den andra, säger man då. Och det kan vara intressant nu apropå hästarna. Jag vet inte om du har sett sånt hos dina hästar, Anna. Du som ändå tränar flera utav dina.
Ja, det är möjligt. Jag tänker faktiskt att vi kommer nämna det lite längre ner. Men det finns något som kallas för sibling rivalry. Där just syskon kan bråka om resurserna, alltså uppmärksamheten hos föräldrar. Och här kan man ju se det, man kan se det mellan just djur som har en matt eller husse. Och just hästar som har en matte.
Ja, ja, men vi tar det sen då.
Ja. Men då, då har vi nämnt det. Ni som lyssnar, om ni har sett era hästar vara avundsjuka på varandra får ni jättegärna höra det. Eller skriva och berätta det för oss.
Berätta,
och det är jättekul att veta.